I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Gå in på patreon.com/arkivsamtal och bli avsnittsdonator. Bidra med ett par dollar så kan jag fortsätta pumpa ut en massa underhållning. Patreon är inte särskilt krångligt, men ännu enklare är det att bara swisha på 0760-724728. Men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Och en sak till. Alla mina gig hittar ni på gardenfors.blogspot.com. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Sandra Ilar.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du har varit med många gånger innan.
Stämmer bra.
Du är komiker och jobbar just nu med svenska nyheter. På SVT.
Det är därför vi spelar in lite senare idag. För att jag kommer direkt från jobbet.
Ja. Jag är lite förkyld. Det kanske hörs på min röst lite. Jag vet inte.
Ja, är det någonting du har dragit med dig från Japan? Något så här otäckt?
Nej, jag tror inte det.
Nej.
Jag tror... Jag blir
det är inte
smittad.
SARS.
Finns det kvar?
Jag tror inte det. Men så fort man ser en... asiat med munskydd så tänker man ju SARS. Alltså för det börjar dyka upp mer och mer i Sverige också.
Munskydd?
Ja. Yeah.
Men de körde ju för att antingen om de inte vill smitta andra med förkylning eller med...
för att de inte har SARS.
Ja. temat i veckans avsnitt det är dolda kameran. Du har jobbat lite med det nu under... din period på Svenska Nyheter. Och jag har jobbat med det framförallt under när jag gjorde samhällsljud.
Ja, och jag tror att vi hade samma filmare då. För nu under säsong 2 hade vi samma kameraman som du hade då.
Var det Jens Rosengren?
Ja, exakt. Han är jävligt rolig att jobba med.
Ja, han är jättetrevlig.
Han sa att du var jävligt gränslös. Alltså, det var inte exakt quote nu, men nej. Att du saknar som Alf, att du nästan blir lite psykopat.
Ja.
När du vet att det kan bli bra. Vet jag att du är nästan gränslösare än Frej.
Jag kan nog stänga av mina känslor mer i en sån dolda kameransituation. När man går in och gör någonting. Fast jag tycker att Frej var rätt, alltså just när han sprang in utklädd till Jesus i kyrkan och sprang fram mot altaret liksom och Det där var jag inte avundsjuk på det. Där kände jag, för det här hade varit jobbigt att göra. Men jag gjorde väl nästan lika modiga saker som där han klovade Daniel Helenius var nog det jag tyckte var jobbigast under.
Okej. Varför då? För att han skulle bli arg på riktigt?
Också att chansen fanns, för det var inför publik. Det var någon sån här pressdagarna på TV4. Och att det fanns en chans att jag skulle misslyckas med det. Att för att jag skulle liksom sätta på handklovar mot hans vilja var tanken först. att bara liksom snabbt kränga på dem liksom. Och då tänkte jag att det, om det misslyckas, om han liksom lyckas rycka undan handen och det blir en sån liksom en halvmesyr inför publik. Det hade varit så extremt socialt obekvämt, och då hade man inte ens varit den liksom den coola rebellen som gör någonting. Som gör någonting störigt liksom. Utan det hade bara blivit ett misslyckat försök.
Att det bara blir ett fail.
Ja, verkligen, det hade jag tyckt var jobbigt. Då hade jag så här lite svårt.
Men det är som när någon som leker cool typ tappar brallorna.
Ja.
Du vet så.
Gå in med solbriller och finjacka och halka på ett bananskal.
Ja, exakt. Ja, men jag förstår det. Också, så här, också när man har en uppgift som man sitter och väntar på att man ska göra.
Ja.
Det är också lite jobbigt den här tiden innan.
Ja.
Sitter och bygger upp.
Vi kanske ska prata lite mer om vad du har gjort för dolda kameran-grejer. Och jag har även ett något av ett humorscoop, tror jag, och läsa upp.
Mm-hmm.
Det får bli en av Europas många cliffhangers.
Den lät ju som en bra cliffhanger.
Ja, det var det ju.
Uh-huh.
Alltså, sen är ju frågan hur, vad, när man rycker av skynket från den här cliffhangern, ifall det är en besvikelse eller inte. Men cliffhanger kan ju vara bra, även om det är liksom en tråkig grej som händer. Att det är så här, ja, men om det är kanske en bra cliffhanger, så här, någon ligger fastbunden på tågspår i en film och så hör man tåget komma. Och sen så sa nästa vecka i Batman och Robin, eller vad det heter.
Ja, men det är ju det att saker som är dolda är alltid mer attraktiva. Alltså om du då så här, men du får välja antingen den här coola datorn som ligger helt öppet. Eller så får du välja det här paketet som är stängt och du inte vet riktigt vad det är.
Är du säker på att det är mer attraktivt?
Ja, men för de flesta, att det är så här, det är den här lilla hemligheten, alltså så här, det kan vara så en miljon där inne. Du vet, så här, det kan vara vad som helst.
Men vad jag har hört är faktiskt lite motsatsen. Mm-hmm. Att ja, men det finns ju det klassiska exemplet när Leif Olsson, Loket, du vet.
Jag är Loket med Leif Olsson.
Alla ni som spelar arkivsamtal drinking game kan nu ta en klunk.
Nämns han ofta?
Vad sa du? Leif Olsson nämns väldigt ofta. men han fick ju det här klassiska erbjudandet, en krona per såld bingolott eller en fast månadslön enligt en kollektivavtal. Eller vad det var. Och han tog den fasta lönen. Vilket i backspegeln var ett misstag, eftersom bingolotto blev en omåttligt populär succé. Utan dess like. Men vad jag hörde, någon, tror det var en psykolog som pratade om det, som sa att, men det han gjorde, han reagerade som de flesta människor gör, som liksom ett normalt psyke reagerar, att han valde tryggheten framför att gambla.
Men jag menar inte just det man väljer, men det man upplever som mer spännande.
Jo, just mer spännande.
Ja, exakt. Alltså det att man dras mer till.
Jo.
Oavsett vad det är, så känns det mycket mer så här,
ja, det blir spännande. Men just, jag tänkte på den cliffhangern, om då Batman ligger fastbunden på spåret, eller om det är Robin i samma tv-serie. Och sen kan ju liksom, då är cliffhangern stark, att man tycker det är spännande. Men sen så kanske det bara är så här, något dåligt, när de liksom rycker av skynket från cliffhangern. När man ser nästa vecka, så är det kanske bara så, ja, men han lyckades knyta upp repen. Det är, det är inte speciellt spännande upplösning på det.
Nej, tåget spårar ur. Eller man får stopp.
Ja, det kanske, jag vet inte. Det kanske är lite mer.
Men det störigaste när man var liten, det var ju om det var en cliffhanger i någon serie. Det är vi fortfarande idag. Och att de ibland inte följde upp det.
Var det så?
Bara hoppade över. Ja,
ja, men det tror jag har hört rykten om. Att de tänkte att det är så långt till, folk har glömt att han hängde med ut för en klippa liksom.
Ja, men exakt. Och sen så kanske gick repriser och då såg man ju dem efter varandra. Så då blev det inte så.
Att de bara, att det var så att, ja, men om man säger då att Blixtgården hänger ut för en klippa och sen nästa avsnitt så bara sitter han på en stol och allting som vanligt. Ja, det är skit. Men när jag har no, alltså vad vi pratar om idag, pratar vi om dolda kameran.
Mm.
Men busringningar är ju lite besläktat, skulle jag säga, med dolda kameran.
Mm. Det är att man prankar någon.
Så det är en busringningsrelaterat eventuellt scoop kan jag fresta med.
Mm.
Men innan dess så ska vi kasta oss in på det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och här kommer alternativen. Det är väldigt urplockat i min kyl, kan jag förvarna mig. Men jag har kvar Faxe Kondi, Fanta Zero, någon liten slurk mango-ramlösa, siciliansk citronsaft, Coca-Cola, Fireball kopierna är slut nu också, Saranac Root Beer, den verkar ingen vilja ha, Red Bull i smaken av kiwi, tropisk apelsin och cola, häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i mitt kylskåp innan det genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsare, vatten. Bonusdrycker. Jag har förberett kockpärs kokande vatten.
Mm-hmm. En kockpär?
Det här var en himla många programreferens. Det var ett humorinslag i tv-programmet Hemma program där kocken kockpär lärde ut sitt recept kockpärs kokande vatten. Och då hade han liksom redan då, likt de gör i matlagningsprogram, han hade förberett en kokande vatten redan på som stod på spisen.
Mm.
Så det var ganska slapp antihumor. Att det var bara det. Kockpärs kokande vatten. Det var bara vanligt kokande vatten som man dessutom hade förberett. Men jag har förberett kockpärs kokande vatten.
Uh-huh. Och jag har förberett en tepåse.
Du har förberett en tepåse. Och du har även tagit med Tullamore Dew Irish Whiskey.
Exakt, jag ville ha Jameson, men det var helt slut vid Skans stund.
Mm. Det är sups mycket Jameson vid Skans
stund. Ja, tydligen. Men också att, för jag tänkte att jag dricker ju aldrig alkohol. Och jag vet att du aldrig har whisky.
Ja, men det gör du ju.
Ja, men inte i podden här. Så därför tänkte jag att jag tar med mig en whisky, så har jag någonting som jag vill. För att jag är så petig.
Ja,
och sen
det.
Så också att jag och min man vann en lägenhet idag. Bostadsrätt. Så då får jag fira mycket, det lite.
Du har gift dig sen förra gången du var med i arkivsamtal.
Ja, exakt.
Och du har vunnit en bostads... som du sprätter.
Exakt. Därför tänkte jag, då tar jag med mig någonting så jag kan dricka lite.
Du kan fira.
Exakt.
Mm. Ja, vad kul. Mm. Så vad väljer du från... Du väljer te och whisky då?
Mm-hmm.
Då väljer jag Fanta Zero och en liten whisky shot.
Mm. Nice.
Vissa tror jag att det är bra mot förkylning. Det lindrar ju säkert symptomen.
Ja,
om man
jag,
är packad
det...
så blir man ju. Men jag tror inte att det dödar bakterierna som... Alltså jag tror inte rinoviruset som flyter kring i blodet bland annat varit påverkat av alkohol.
Jag tror inte det läker någonting. Nej, men det får en att härda ut bättre. Mm. Ja.
Så jag kommer inte ta livet av mig om jag får i mig lite whisky.
Nej, jag tror inte.
Då är vi strax tillbaka med dryckerna kända från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaka med dryckerna.
Ska du köra en ubåt igen? Eller ska du
Nej, jag ska inte köra en ubåt igen. Det gick så dåligt förra gången. Har du
det var senast
om...
jag var här.
När jag körde en ubåt så det skvätte på mig.
Ja, exakt. Det gick väldigt vilt till.
Men jag har berättat i specialisterna podcast om när jag gjorde en ubåt efter det.
Okej.
Jag vet inte om du har hört den här storyn, men det var när vi hade festat med... Ja, vi hade avslutning tror jag. Eller när vi hade kört Vesslan och Benne i Stockholm på Bonden bar. Och så söp vi mycket med liksom bartendern från Bonden bar. En kvinna med rätt stora pattar.
Inte hon där gamla?
Nej, hon var inte gammal. Det fanns en ung. Kanske hon, den gamla kanske också har stora pattar.
Nej, hon Lena. Hon som aldrig duckar. Alltså hur mycket drev den var mot Kringland så avbokade hon inte. Så jävla hjälte.
Ja, men då så söp vi in i helvete och jag snackade om att beställa in en sån stövel med en ubåt som... Ja, det var Andrea, min flickvän, köpte en sån. Det var nog ingen stövel, men var en jättestor öl som man sänkte ner liksom en jägershot i. Och jag blev aspackad. Och det var då en kille som stötte på den här bartendern från Big Ben när vi var på Kellys och efterfestade.
Mm.
Som var lite så närgången mot henne, eller så tog lite på henne liksom. Och Andrea frågade mig så här, tror du inte att hon blev lite obekväm av det här? Och då tänkte jag att jag skulle spela lite hjälte och imponera lite på kanske framförallt min flickvän, men också på resten av sällskapet. Och så här, skulle liksom fråga henne om hon var besvärad av den här mannen. Och i så fall skulle jag be honom att gå därifrån.
Mm.
Men jag var så packad, så när jag liksom lutade mig fram mot henne för att fråga det, så trillade jag över bordet, välte ut två öl och landade med ansiktet mellan hennes patter.
Smart.
Så det blev lite med anti-hjälte-effekt. Men det var förra gången jag drack en ubåt.
Ja, ja, ja. Bra, bra, bra. Men du frågar inte medan du låg på hennes patter.
Besvära den här mannen. Du är med mig själv jag syftar
den
på.
Andra mannen. Han jobbig. Det hade man velat se.
Ja, det är synd att det inte filmades.
För det hade varit bra dålig kamera.
Det hade det.
Om man ska återkoppla.
Ja, ja, men du har blivit bra på de här SVT-övergångarna. efter ditt jobb på SVT.
Proffsig.
Vad har du gjort för dålig kameran-inslag?
Det är framför allt, alltså jag gjorde audition till Ballar av stål, alltså så 2009.
Mm.
Men jag tyckte då redan att det var så jävla obekvämt. Så jag var så glad att jag inte fick det.
Mm.
Då skulle jag vara någon så här, jag skulle gå runt med en låtsasmage, för då var vi och provfilmade en massa här på Söder, typ runt Nytorget.
Ja, du var med och provfilmade för Ballar av stål då?
Ja, exakt. Så då skulle jag, alltså jag hade ju nyss börjat med comedy och så.
Mm.
Så det var inte så, jag tyckte bara att det var sjukt att jag fick göra audition typ.
Uh-huh.
Men då var det att jag skulle gå runt med en sån här gravidmage och så här, jag var typ VT, alltså white trash. Alltså gå runt och röka och så här, be om tändare och sådär. Och så var packad runt Nytorget. Också så här att jag så här, sen skulle gå runt med så här, mitt barn som, och så här, be om att få det tatuerat. Så där. Och det var ju så här, ganska kul, men också att alltså, jag är lite obekväm i det överlag, även om jag har gjort det en del. Och det var också så där att det var två, för då skulle jag gå fram till två typ så här byggkillar och vara som så här, tja, vill ha en trekant? Sen, med en så här jättegravid mage. Och då var de så här att de började gå igång på det.
Och de gjorde det?
Ja, så att teamet behövde så här komma in och avbryta, att de blev så här obehagliga för riktigt.
Tyckte du det var obehagligt då?
Ja.
Att de var lite för på?
Jo, exakt. Och att jag tyckte att det var lite jobbigt. Men det är någonting så här från barndomen så här, att jag tycker det är lite jobbigt när folk tror saker om en som inte stämmer.
Mm.
Alltså lite så redan.
Så från även om barndomen?
Jag... Ja.
Trodde folk mycket om det i barndomen som inte stämde?
Nej, nej, det gjorde de inte. Men att det här att man vill framstå som bra.
Mm.
Och så här, duktig och rätt. Ja, att det är lite mer fortfarande.
Ja, det, kan, det hänger nog, det är nog en allmänt mänskligt drag ska jag gissa på.
Ja, kanske lite så här duktiga flickan, men det är ändå... Ja, att folk ska känna att man är vettig typ. Men också att, så det tyckte jag var lite skönt att jag inte fick den. För att jag tyckte det var så, även om det var så här, okej, nu får man kanske göra tv eller något sådär. Mm. Att det var så plågsamt att det inte var värt det. Men sen så har jag gjort det i Svensk Nyheter nu också. Men fördelen nu senaste säsongen är att jag haft med mig Fredrik Boltes. Som också kör stand-up på, som sjunger i partiet och lite så.
Mm.
Och att han har gjort alla de jobbiga grejerna för att jag inte är bekväm med det.
Typ. Ja, jag har faktiskt inte sett era dolda kameraninslag i tv-programmet.
Ja, men det är han som har gått och gjort de jobbigaste grejerna som vi körde i någon kampanj om att ja, men typ när det var så valrörelse att alla som står och har miljöpolitik där, att de bara borde gå och ta livet av sig om de ska mena allvar, att inte släppa ut någon så här.
Men då var det han som gick fram och sa det till dem.
Grejer så här, vore inte det en bra idé, så fram till, och så här prank höll på när vi skulle spränga så här Dragon Gate, att det var han som stod med bössan och så här, att vi samlade in pengar och sånt. Så det var jävligt soft, så kunde jag bara
bössa
säga bakgrunden.
Myntinsamlingsburk och inte en pang. Ingen avsagat hagel i var.
Jag tror det stod dynamit på en. Alltså pengar till dynamit. Så det har varit asoft, för att han är mycket mer bekväm i det. För jag är ju så socialt lite obekväm med folk jag känner också. Så jag blir så... Och det blir ju så roligast när man är 100%. Alltså lite som du, att du kan stänga av typ och gå in så fullt. Jag blir lite så obekväm när folk pratar med mig bara.
Jo, Elinor Svensson sa att hon blev rädd för mig. Då under samhällsstudier, för att hon, när vi gjorde den här lägenhetsvisningen på Östermalm, där vi liksom skulle gå in på en lägenhetsvisning och bara så här, och liksom känna som hemma, vi stekte så här omelett och låg i soffan och käkade chips och spelade sällskapsspel.
För det var en Östermalmsvåning.
Ja, det var så den dyraste våningen vi kunde hitta på Östermalm. Liksom. Så gjorde vi det. Men då satte sig Albin och Elinor var med då, som liksom, vi skulle vara ett gäng som var där. Och de satt sig och spelade TP i soffan liksom. Men sen kom hon, mäklaren, in och sa till på skarpen liksom, att nu får ni gå härifrån, ni får inte bete er så här. Och då gick Elinor och Albin också, tror jag, efter ett tag, att de orkar väl liksom inte med den konfrontationen.
Mm.
Men jag satt kvar liksom tillbaka lutad med mjukiskläder i soffan och käka chips och sa liksom något i stil med, men du sa ju att vi ska ju känna oss som hemma. Och då så sa Elinor att hon tittade in i mina ögon, och då tyckte hon så här att fan, han är ju psykopat. Han tycker inte det här är jobbigt. För hon tyckte det var så extremt jobbigt. Men att jag bara satt där och hade stängt av alla känslor.
Ja, men jag tror jag skulle tycka det var... jobbigt också. Mm. Men hur blir det att du stänger av på något sätt? Går du in i någon slags mode att du bara, bara kör och stänger av känslorna och tänker det här blir bra?
TV. Jag kan nog göra det rätt medvetet liksom. Alltså så här att, men det är väl också jag kan ju liksom stänga av den sociala obekvämheten. Sen vet jag ju också att den här mäklaren, hon kommer inte skada mig fysiskt liksom.
Nej. Men var det så att ni också hade tv-bolaget i ryggen? För jag tänkte på det här med Putin-grejen. Med att ni ändå började ha rättegång och allting, och att de tog handen ifrån er lite.
Ja, de sa ju att de skulle betala eventuella böter och rättegångskostnader och sånt.
Mm.
Och sen när det väl blev aktuellt så sa de, ja, vi glömde att säga att det var upp till 10 000 kronor.
Mm.
Vilket var extremt fult.
Ja, men för det är ju lite skönare att ta ut gränserna när man vet att man har backup. Och att folk kanske fattar, men det här var tv, de är inte störda på riktigt. För jag tyckte det var lite skönt när man såg kamerateamet när jag gjorde saker. Som jag var ute på medis och skrek i en sån här megafon.
Mm.
Och sånt där. Och då var det skönt att så här, folk runt omkring, även om jag gick runt och var CP och skrek så störda saker, så såg de att det var tv-kamera. Och då tänkte så här, men då ser de att det här är en inspelning, att jag inte är så här kanske.
Just det blir mindre.
Men jag tycker det jobbar när det är dolt allting. Mm. Att jag bara går in och är konstig och folk tror det.
Ja, jag hörde om att Peter Apelgren, att han hade liksom gått ut i sin trädgård och liksom bara skrikit saker för att han ville framstå som konstig inför sina grannar. Och sen så gått runt liksom och fnissat för det för sig själv och tyckte det var jätterolig grej. Och då var det ju inga kameror och sånt inblandat. Han bara gjorde det för skojs skull för sig själv. Så har jag vissa kompisar också som är liksom Krille Brun till exempel, min kompis som bor i Amsterdam nu. Han kan göra sådana liksom pranks som inte filmas.
Ja, men det är lite som att de trollar folk fast i verkligheten.
Ja, verkligen. Att han kan bara göra jättestöriga grejer mot någon i en affär eller någonting. Alltså, jag gör det nog mest när det filmas eller när jag är störig på riktigt. Att jag kanske jag kanske vill ta reda på om jag står i Panini, den liksom Mac-butiken. Och så har jag frågat, kan man säga, och så säger jag så, ah, men det står Panini, och så får jag säga, ah, det här är plural. Så säger de så här, alltså det är bara ett namn. Det, då kanske jag upplevs som att jag är större, men egentligen är det kanske mest att jag är nyfiken då, att jag ville veta.
Att du har autism.
Drag av lätt autism.
Jag fick min diagnos idag.
Fick
jag
du din diagnos idag? Vi har tre saker att fira, eller två.
Exakt.
Vad fick du för diagnos?
Autism och ADHD.
Men du var under utredning för det länge, för du har skämtat länge om att du...
Ja, men det är just det, det är så jävla poppis i Stockholm att få ADHD, så det är så jävla långt här.
Okej, men du har du fick en double whammy.
Aha.
Men då har vi tre saker att fira. Lägenheten, ADHD och autism. Men du har autism är väl ganska brett nu till
det? Ja, det är ju det. Men det är ju mycket sådär, som till exempel då att jag har svårt att välja en dryck jag själv inte. Bara för att säga, men jag kan ta väl det. Utan det ska vara exakt det jag gillar. Och så är det svårt att anpassa sig överlag. Och jättesvårt för ljud och människor. Och,
mellan så. Tummen och pekfingret. Tror du att jag skulle fått en autismdiagnos som jag hade...
Jag tror du kan få det, skulle jag nog tro.
Spännande.
Jag var mest nöjd att jag fick att min intellektuella kapacitet var mycket över medel.
Oj, oj, oj.
För jag har aldrig tagit intelligenstest, för jag tycker det är lite töntigt. Men när någon annan har gjort det åt en, så är det lite mer.
Det var bättre än vad bränning fick
exakt. Det var det jag tänkte. Alltså, jag vill inte vara dum
i huvudet. Vad han fick, han brukar skämta om det på scenen. Och
jag för att han hade lätt för rumslighet.
Lätt för rumslighet?
Ja, men typ såhär, placera saker i rum. Så här,
men rumsuppfattning.
Och svårt för allt annat.
Jag är tvärtom, eller inte exakt tvärtom, men jag har ju väldigt, väldigt dåligt lokalsinne. Det var alltså extremt dåligt. Nu i Japan så var det så här att... Det är väl också lite sådana grejer som där folk tycker är rätt störig. För jag var och käkade ramen och då hamnade jag på ett halal-ställe. Där det var så här halal-curry-skemen, dipping ramen med liksom curry-grejer. Och de andra i gänget då, Jofi, Anton, Albin och Nanna Johansson, de ville supa. Det ville de hela tiden den resan, liksom, från morgon till kväll. Jag beskrev det som att det var som att vara på semester med fyra Sven Melander från Svenska Sällskapsresan. Så att när det visade sig att man inte kunde dricka öl på det här halal-ramen stället, så stack de till en annan bar bredvid. Eller till en bar bredvid. Och när jag kom dit så tog jag också en öl. Men jag tyckte det var lite kallt där inne. Så vi sa, men kan vi inte ta ett annat ställe? Och de sa, okej. Jofi och Anton och
jag minns vet också, Jofi har berättat någon gång när ni började byta bord tre gånger.
Ja, just det. Jag är väldigt mån om att det ska vara rätt temperatur.
Ja, men jag identifierar mig med det väldigt mycket. Att om det inte stämmer helt så kan jag inte vara där. Eller jag kan inte fokusera. Eller då kan man bara sitta och tänka på det och vara lite sur.
Men så jag föreslår att vi ska byta bar. Och det gick de med på. Och så gick vi runt lite. Och jag tror inte vi hittar något bra. Vi tänkte att vi drar hem och typ duschar och sånt, så kan vi gå ut på riktigt sen. Om vi inte hittar något bra ställe. Och sen kom vi till ett ställe som var så här, så sa de så här att det här sa Albin, tror jag, så här, men det här stället kan vi väl gå in på. Och jag sa, jag kände så fan, det var lite kallt på det här stället också, men jag vill inte vara så här jobbig som tycker att alla ställen är kalla. Så jag sa, okej, vi kan ta det här stället. Och så gick vi in och så, men finns det platser åt fem personer? Ja, men det här bordet. Så satt vi oss vid ett bord. Och så beställde Albin in fem öl ganska snabbt, så här fem öl. Och då tyckte jag så, fan, det är ganska likt det förra stället vi var på. Och då visade det sig att det var exakt samma ställe vi hade gått tillbaka till. Men jag hade inte fattat det, för jag är så dåligt lokalsinne och rumslig uppfattning. Liksom. Så jag fattade, det var lika kallt där och det var exakt samma bord vi satt oss vid också som vi hade suttit vid tio minuter tidigare. Men det var ju liksom...
Men också stört att du inte bara känner igen lokalen.
Ja, det är konstigt.
Väldigt,
ja, väldigt. Så jag har nog presterat under medel på den rumsliga uppfattningen.
Ah, ja, ja, ja. Men jag förstår. Alltså, jag har ganska mycket kriterier över saker jag tycker är otrevliga. Mm. Och så fort de är det så kan jag inte... Senast igår så var jag och min pappa och Nick och min man. Vi skulle ut och äta när vi träffades på kvällen.
Mm.
Och då var... Först så hade de inte kantarellsoppa som jag var sugen på. Och så kollade jag igenom så här hela så här menyn. Ja, men det var ett soppställe där de har massa olika soppor. Mm. Och så var det en till som jag tyckte var okej. Och så, ja men det, då kan jag ta den.
Mm.
Och sen så kom han in och sa att det var slut.
Mm.
Och då blev jag så här bara, jag kan inte vara kvar. Det var så hemskt och otrevligt. Och de har inget som är gott.
Uh-huh.
För det är att jag blir ännu mer besvärad av att betala för någonting som jag inte tycker är gott. Då blir det så att då kan jag nästan bli aggressiv. Så då behövde alla gå därifrån.
Okej.
Okay. Ja. Och så lagade Nico mat till mig hemma. Så de det var bra.
Mm. Ja, där hade jag nog bitit ihop.
Nej.
I det läget.
Men det är så väldigt svårt att anpassa sig. Det är en ganska så vanlig kategori.
Jag skulle nog gissa att om jag hade velat ha en autismdiagnos så hade jag fått det. Men om jag hade velat slippa den så hade jag nog kunnat gå igenom en undersökning och inte få den.
Nej, men det jag tycker är lite skönt med, för det är ju lite så här diagnoser, det förklarar inte hur man är helt. Det är vissa som tror att de hittar så här lösningen till livet eller så. Utan det kan ju bara vara för att hjälpa sig varför man kanske har svårt för vissa situationer och så. Mm. Men just på till exempel när jag ska göra ett kontorsjobb som SVT, jag tycker det är ganska skönt att ha det. Så kan jag så hänvisa till varför jag inte fick så sitta kvar på ett möte längre än en halvtimme, för att jag blir helt så här CP, jag måste gå upp och så här gå fram och tillbaka.
Ja, du kan vifta lite med dina autismpapper.
Ja, och ADHD framförallt.
Ja, just det.
Att jag så tappar fokus. Alltså jag går ifrån så fort ett möte triss och bara sticker. Och jag tänker inte sitta kvar där. Och då är det skönt att ha det så svart på vitt att ja, men det kanske är därför jag har svårt att deala med sånt här. Så det är egentligen bara en ursäkt till varför man är
små. Jo, man kan vara ett rövhål. Alla tycker det är tråkigt med möten.
Ja, exakt. Men det är så här, jag får så här ont i hela kroppen. Och så jag blir alltid aggressiv. Jag sitter och blir förbannad. Så det är skönt att ha.
Jag tänkte på, du nämnde innan ballar av stål.
Mm.
Martin Sonneby var ju med i det. Var inte han till och med programledare något år?
Han var till och med också producent när jag var inne och provfilmade.
Okej. Okay.
Det var typ han, Micke Lindgren och någonting.
Men ni kände inte varandra då?
Nej.
Nej. För han har erkänt i efterhand att det var vissa grejer som var fejk där.
Mm, för han gjorde sånt där att han skulle så här, göra supporters förbannade.
Ja, han skulle mucka med huliganer och bli jagad av dem.
Ja.
Och då så fejkade de istället för att göra det på riktigt, så var det skådespelare då eller någonting. Har ni fejkat någonting?
Nej, aldrig faktiskt.
Nej.
Utan vi har varit ute och filmat aslänge. Det var någon gång när det var så här bara, alltså bara när man behöver klippbilder. Så här folk som typ... För vi hade någonting med att så här, det var så här att inför förra valet så väljer inte så jävla upplyst, man går mest på så här magkänsla, inte på fakta kanske mycket. Och så gjorde vi så här test med olika burkar där det var att man bara skulle känna.
Mm.
Alltså det var bara så här känsel. Typ så här, om man gillar centern så var det så havre typ i en burk. Och så fiva en så här lösfitta som man skulle ta på. Och då hade vi inte nog med klippbilder, så då var det så här att några så här praktikanter och så bara gick fram och tog i burkarna.
Ja,
men själva allting som var humor typ eller som var något roligt var folk som var på riktigt.
Ja.
Så det är mer på den nivån i så fall.
Ja, när vi fejkade knappt någonting i samhällsljud heller. Alltså det var väl vissa grejer också i klippningen som var så här, kändes lite oärliga kanske.
Mm.
Det var någon gång när vi parkerade en bil utanför Telia-kontoret. Det var kraftigt inspirerat på gräns till plagiat från också ett holländskt tv-program.
Mm.
Just det inslaget. Men då var det också så för att vi hade en sån nummer då man kunde ringa ifall man ville att vi skulle flytta bilen. Som stod då i fönstret. Och då så var poängen då att de skulle hamna i telefonkö hos oss. och grejen var då att då ringde någon till mig då ringde telefonen liksom. Men det visas, och då så pratade vi, ja, det är telefonkör, men det var inte dem. Det var ett nummer jag inte kände igen. Men i efterhand visade sig att det var, när jag ringde upp det numret igen senare, så visade sig att det var någon helt annan. Det var inte de liksom inne på Telia-kontoret som hade ringt.
Mm.
Men ja, det blev ett bra inslag i alla fall, att de hamnade i telefonkör, de som ringde dit och sådär. Men, igen, men det kändes så här, okej, det här tar vi med i klippningen trots att det inte är de som ringer nu.
Ja, men det är det som är lite utmaning, att det ofta tar väldigt lång tid för att få en bra grej.
Ja, det gör det.
Alltså om man står ute på gatan eller så, att det är jättemånga som bara går förbi och bara skiter i det. Så men det var nog, alltså att det är väldigt tidskrävande, att man får vara beredd på att stå ute jävligt länge.
Oj då, klingade jag i glaset av misstag.
Ska du hålla ett tal?
Nej, men det är folk som liksom är i tv-branschen som har sagt så att man ser på till exempel samhällsljudet att det inte är fejkat. För det är väldigt vanligt, har jag hört i Dolda kameran-inslag, att det ska vara fejkat. Jag tycker det tydligaste jag har sett är, jag tror det gick på MTV, The Jamie Kennedy Experiment.
Ah, yeah, yeah.
Där tyckte det var så uppenbart fejkade inslag hela tiden. Uh-huh. Jag tror att det är, och när man kollar på så gamla Dolda kameran så är det väldigt mycket som är...
Men det är nästan lite för bra också.
Mm. Och det är där, det är nu, apropå det här, som vi ska komma in på scoopet.
Mm-hmm.
Jag ska bara hämta min mobil och läsa upp.
Så jag det har inte med dig att göra?
Nej. Det var min kompis Jocke Boberg som också har varit gäst i den här podcasten. Vet du vem det är?
Nej.
Han skrev till mig så för ett tag sedan. Lyssnade på lite gamla busringningar med Hassan. Upptäckte att det är rätt många som är fake nu när man känner till deras röster massa år senare. Som till exempel Bamsegrill. Den där med kiosklagat mos. Där hör man ju att det är Schiffert som imiterar en invandrare. Tänkte att det skulle intressera dig.
Mm.
Jag lyssnade på den och jag tycker att man hör att det är Schiffert som...
Är det mycket liknelser?
Jag skrev till, i god journalistisk sed, så skrev jag till Schiffert på Instagram. Han har lagt ner Facebook.
Ah, ja,
och vi har ju skrivit till varandra tidigare där. Och då har han svarat. Jag skrev det i och för sig för kanske 5 timmar sedan eller någonting.
Mm.
Han har inte svarat då. Då skickade jag det här sms'et och frågade då om han hade några kommentarer kring det. Så
du har inte fått svar.
Jag har inte fått svar, nej. Vilket...
Så det är ovisshet. Men då kan man ju uppmana alla att gå in och lyssna.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Multitalented!
Henrik Schiffert, han skickade ett svar innan den här podden publicerades. Så här kommer det. Citat. Haha, snart 30 år sedan, ... Har faktiskt ingen jävla aning. Minns knappt vad jag gjorde i somras, smiley.
Och ledsen för sent svar, hjärtemoji. Och för uselt svar, smiley. Slutcitat.
Multitalented!
Ja, vill du lyssna nu och göra en egen bedömning?
Ja, Nick.
Okej.
Okay. Mm. Har ni hemlagad potatismos?
Ja, vi gör potatismos av potatis.
Mm. Är den hemlagad?
Ja, den är hemlagad.
Ja. Hur transporterar ni den mellan hemmet och kiosken?
Ja, vi gör den i kiosken, alltså i grillen.
Bor ni i kiosken?
Nej, vi bor hemma. Mm.
Men vad säger du? Schiffret eller inte?
Jag tycker det är lite svårt. Mm. Alltså det svåra är just att Schiffert pratar så jävla stockholmska. Mm. Han pratar inte lika grov stockholmsk. Alltså, för det finns ju den här invandrarbrytningen som är jävla stockholmsk.
Mm.
Att den är lite nedtonad. Men det är ju lite samma röstnivå. Alltså det här, han har ju lite mörkare röst. Och lite,
ja.
Han går inte upp i high pitchen så mycket. Och det är ganska likt.
Jag skulle nog, om jag var en jury, 50-50. Skulle jag nog rösta på, att, på en fällande dom.
Ah, ja. Ah, men jag blev misstänksam.
Men det är intressant att höra vilka andra som skulle vara fejkade. Det känns ju som att har de gått över den gränsen en gång så är det något många som är fejk.
Men också sådär att man vet lite. Jag vet inte hur många säsonger Hassan de gjorde. Men det är
ganska
där att,
många.
Ja. För det är också det där när det är så jävla tidskrävande att få ett bra. För jag tror absolut inte de satte alla de där asroliga på första, utan de satt nog och ringde runt och i så fall asmycket. Och att man då eftersom kan bli lite mer slapp.
Jo.
Kanske ta in skådisar och mera. Illusion, och kanske då i första att de så märker att det här är jävligt svårt. Men vi borde bara skriva det som vi vill ha det.
Ja.
Och så kör man ut det.
Jo,
så men effektivitet kanske de tänkte.
Jo, såklart att det finns mycket anledningar till fusk. Uh-huh. Men det är ju trist att det så här 20 år senare ska avslöjas i en podcast. Eller avslöjas eventuellt. Jag tror fan det är fake.
Fast det är ändå så här jävligt bra. I så fall så blir det så här, okej, om det då inte är prankhumor så är det ju ändå bra sketchhumor.
Ja,
för de
är
ju ändå roliga.
Mm. Det är väldigt mycket som är fake, alltså så här i, alltså som ger illusionen av att vara reality-tv och sånt som är fake.
Mycket tv-serier som är jätterealistiska.
Jo, men när man utger sig för att det ska vara dokumentärt.
Ja, men verkligen.
Och det är fejkat, då blir jag besviken ändå när det,
men
när
jag, det
blir, alltså så här.
Jag och min man har så guilty pleasure att vi ser på den första dejten på SVT.
Mm.
Att det är så socialt obekvämt. Men ibland så är det ju så jävla bra att man blir så, men är inte skådisar.
Men det är inte det där Daniela Gordon är med. Men hon är med i något sånt SVT-program som heter något i stil med kärlek vid första ögonkastet eller någonting.
Nej, det är inte det när de ska gifta sig. Första dejten är att de har sin första dejt inför kameror.
Mm.
Och ibland så är det så. Ja, men det är helt stört, vissa karaktärer som är med. Men, och det som man vet inte om det då är att de söker sig till rampljuset, att det är så här, då kommer det konstiga människor dit.
Mm.
Eller att det är skådisar som är så jävla weird.
Ja, eller att de kanske är då folk som tänker så här, jag vill göra någonting kul när jag är med i tv och säga någonting konstigt och bli viral.
Exakt. Och då blir, om man då skulle få veta att det var fejk, så skulle det ta ner jävligt mycket.
Jo.
Så det blir, ja.
Jag tycker lite att Hassan, som jag var jättestort fan av när det gick på radio, att det blev lite besudlat av den här känslan av att det förmodligen är mycket fejk. Men det ska vara intressant att se ifall Schiffert svarar eller om någon andra lyssnare eller har någon mer info i det här.
Det hade varit kul med en podd om hela Hassan-tiden på ett sätt.
Ja, absolut.
Som man fick höra, för Fredrik Lindström var och kollade på min sista balla i Stockholm.
Mm.
Så var han i publiken och snackade efteråt. Och då pratade han bland annat om det där, om att han på Hassan-tiden kunde vara mycket hårdare rent humormässigt än vad han kan idag. Att han kunde tänja på de här gränserna som han själv tycker är kul. För även om jag har grov humor så sitter han och garvar åt det.
Ja.
För att han är inte så tillrättalagd.
Nej.
Privat kanske som han är.
Man kunde ju vara mer grov för en stor publik på den tiden. Men det var ju svårare att få ut. Alltså så nu kan man ju få ut sin grova humor. Om vi gör en låt som knullar barn, så kan vi släppa den för en ganska stor publik snabbt. Det tog ju tre år för den att bli borttagen från de stora plattformarna. Medan på 80-talet fick man liksom långsamt sprida kassetter via postorder och kopierings med dubbelbandspelare. Liksom.
Man kan inte vara 100% första gången. Det är så här, lite eftersom, kanske. Att det blir så här, lite eftersom att tänja mer och mer.
Du menar tänja på gränserna?
Nej, jag menar tänja på gränserna, men också få ut det mer och mer. Alltså så att man kanske då får börja och inte vara supergrov. Och så får man ut det lite.
Menar du på 80-talet nu? Eller på...
80, 90, 20.
För jag tänkte nu, alltså de här Roy Rövmun och Binnike Bengts orkester som vi pratade om i ett avsnitt av Arkivsamtal med Ika Johannesson.
Mm.
Att det var en av de första så riktigt grova låtarna jag hörde. Alltså så första könsrocken i stort sett. Men det var ju liksom på en kopierad kassett som min brorsa gav mig. Men nu kan man ju liksom sprida sånt mycket snabbare och få en större publik.
Mm. Ja, men exakt. För då var det som så här, men då skulle SR acceptera det man gjorde. Och så kan man visa sen att det finns lyssning på det. Sen kan man tänja lite mera. Och sen så här.
Ja, du
att det var mycket
så
längre. Ja, exakt. Att det var mycket längre process. Än vad det är. Nu kan man bara släppa det så får folk deala med det.
Jo, och du kunde ju släppa det då på kassettband också, underground.
Mm.
Men att det var inte riktigt lika effektivt.
Men
samtidigt så var det ju då i SVT och SR var de grövre. Alltså skämtade mycket grövre. Och sen fanns det ju inte liksom... Det var inte riktigt lika känsligt med rasism och transfobi och homofobi. Mm. Homofobi kanske var lite känsligt, jag vet inte.
Exakt.
Nej, det var det nog inte heller.
Nej, jag tror inte mer, det. Folk... Folk var inte medvetna.
Nej.
De bara gick runt och var omedvetna och bara garva. Men... För har du någon gång varit med om en situation när du har gjort prankhumor eller dålig kamera på olika sätt? Att det har blivit obehagligt?
Att det har blivit en obehaglig situation?
Ja. Så du har själv känt att det är lite olustigt?
Ja. Alltså, det nästan alla gånger liksom. Jag tänker att det är det som är bra, blir bra också.
För det är ju jävligt mycket nerv i det.
Ja, det är ju väldigt mycket nerv. Alltså, både busringningar och prankhumor, alltså så här dolda kameran-humor, det handlar ju mycket om det. För att det kan vara ett skämt som man har skrivit som inte är speciellt kul att säga på en stand-up-scen. Men om man ringer någon och säger det eller går fram och någon säger det på stan så ger den här nerven någonting extra som gör att det blir extra skojigt. Men, nej, men jag tycker nästan alla gånger jag har gjort någonting sånt har det blivit mer eller mindre jobbigt.
Men har det blivit någon gång att de försöker ta ifrån dig kameran och... Det var han berättade Jens när ni var filmade utanför Säpo.
Just det. Det var ju en sån situation. Alltså vi hade då en alltså samhällsjudisk koncept var ju så här, vi ska hämnas på saker i samhället som irriterar oss.
Mm.
Och då var det konceptet så här, Säpo spionerar på oss, då ska vi spionera på Säpo. Och då klädde jag ut mig till en agent. Ganska stilmässigt inspirerad av Inspector Gadget. Alltså så här lång grå rock. Hade lösnäsa, lösmustasch. En grå hatt. Jättestort förstoringsglas.
För han hade också såna järnarmar som han kunde skicka ut.
Inspector
Gadget.
För
det var typ hans gadget.
Ja, det var en av hans gadget. Ja. Det hade inte jag då. Men,
så det var gadget utan all teknologi.
Ja, det var som hans, lite som han såg ut, bara som Inspector Gadget på bild. Om ni vill googla Simon Gärdenfors och Säpo så finns det liksom några kvällstidningsfoton där jag har den här outfiten och förstoringsglaset. Och så gjorde vi den här klassiken också att jag satt med liksom en tidning med två hål för ögonen och spionerade liksom på en bänk.
Mm.
Och sen gick jag runt med förstoringsglas och GoPro-kamera där utanför Säpo och skulle spionera på folk. Och Jens filmade då liksom mig. Jag filmade ur liksom mitt perspektiv med en GoPro-kamera. Och det tog inte speciellt lång tid förrän vi blev gripna av vakter utanför. Och de sa så här, det är olagligt att filma det här. Det är ett skyddsobjekt. Och så sa de så här... Så fick vi följa med in då på Säpo. Och så kom de in där så lite besvikna ut och sa att ni får lämna ifrån er minneskorten. Och Jens hade en stor kamera liksom, och den var rätt lätt för dem att liksom hitta minneskortet i och plocka ut. Och sen så, men då precis när vi blev gripna, så jag hade min GoPro och lyckades liksom lite utan att de märkte bara klicka ur minneskortet, lägga det i handen, och sen när jag sa något sånt, jag ska bara lämna min väska eller något sånt där, och då lyckades jag lägga i minneskortet i myntfacket på min plånbok i väskan som jag la i bilen typ. Och sen så sa de så här att, ja men var är minneskortet till den här GoPro-kameran? Så sa jag, nej men det var bara rekvisita. Det, alltså så här, Jens filmade mig när jag skulle liksom vara en agent, så hade jag bara en GoPro-kamera utan minneskort som rekvisita för att det skulle se ut som jag spionfilmade.
Ändå jävligt kyligt.
Och säga det då, gör
det. Och lite psykopat.
Men de köpte inte den grejen. Så då sa de så att, ja men antingen så lämnar ni ifrån er det minneskortet, eller så liksom så griper vi er nu. Och då sa vi så här, jag höll fast vid den lögnen då, så sa nej men det var rekvisita, det var för jag tänkte så att, ja men det kommer inte bli någonting liksom. Och sen fick vi sitta i förhör väldigt länge,
flera timmar.
Först förhörde de Jens, tror jag. Då lyckades jag faktiskt ta en tupplur på golvet inne på Säpo.
Får aldrig missa tupplur.
Men du hade inget att göra. Alltså jag låg där på någon heltäckningsmatta och tog en liten tupplur. Och sen, och det var rätt roligt förhör. För Jens, de frågade honom så här, vem är det som äger den här utrustningen? För de beslagtog ju utrustningen liksom. Vem är det som äger era minneskort och sånt där? Så sa han så, Stockholm Köpenhamn. För det var vårt produktionsbolag då som ägde de grejerna. Och de visste ju inte vad Stockholm Köpenhamn är. Men så sa han, är det någon person som är ansvarig för det? Och då visste ju då Jens att i högsta ledet så är det så här Rupert Murdoch. Som liksom äger det stora bolaget som i sin tur äger Stockholm Köpenhamn. Så han sa, ja i slutändan är väl Rupert Murdoch. Men de visste nog inte vem det var, tror jag. Den polisen som gjorde utförde förhöret.
Den som äger The Sun och allt sånt där i England.
Fox TV. Jo, han var ju liksom han är väl en mediemogul, om han lever fortfarande, jag vet inte. Det gör han väl. Men med den här förhörsledaren då, skrev ner Rupert Murdoch på ett anteckningsblock.
Ska vi ringa honom?
Och sen förhörde de mig. Och liksom samtidigt som de här timslånga förhören var, rotade de igenom all vår utrustning. Och alla var kläder och allting. Och till slut så hittade de minneskortet i myntfacket på min plånbok. Och då kom de in med det. Jag tror det var medan Jens förhördes. Och sa, vi har hittat minneskortet då. Och då såg han hur förhörsledaren strök namnet Rupert Murdoch. Att de hade så här, det var avslöjat, jag vet inte. Att de var inte lärt att kolla upp det.
Ja, det hade ju varit lite obehagligt om ni lyckades trolla Säpo. Alltså överlag. Alltså, rent här svensk säkerhetsmässigt. Men ni kom därifrån med.
Till slut så sa de så här att... ja, de kom in till mig liksom när jag blev förhörd, så här, vi hittade det här minneskortet i din plånbok. Hur hamnade det där? Då sa jag bara så här, jag vill inte svara på fler frågor utan en advokat. Jag tänkte, nu blev det nu blev det skattläge. Och sa, okej, du kommer få en förenklad vi hävde ju också att för det fanns en sån DN-dom. Det här var Jens också som googlade fram det medan vi liksom satt och väntade på att bli förhörda. Så sa han då att det fanns, det var en DN-journalist som hade filmat något skyddsobjekt. Jag tror det var någon ubåtsartikel, så hade de filmat något skyddsobjekt. Men de blev friade då i domstolen för att de hade filmat det i en journalistisk handling då. Och att de hade ämnat att publicera det i en tidskrift, eller i DN, det här reportaget. Och då liksom yttrandefriheten trumfade brott mot skyddslagen. Att, så det var viktigare. Och då, eftersom han sa det så kunde vi också hävda det. Liksom, att det är så här att vi planerar att publicera det här liksom, på en TV4-ägd produktion. Och då borde vi, då borde den här DN-domen funka som prejudikat. Det kanske de...
Nej, men det var också så här, för Fredrik Bolte som var, han var producent på mina inslag både första och andra säsongerna av Svenska Nyheter. Och han läser ju på DI, alltså Dramatiska institutet.
Det som det hette innan, som har bytt namn
till Stockholms någonting. Dramatiska högskola eller någonting heter det nu. På TV-produktion. Och han menar ju då att vi aldrig behöver lämna ifrån oss någonting, vad de än säger. Så rent, för då är det journalistiskt yttrandefrihet att okej, då får de ta sig i domstolen och ha det. Men vi behöver aldrig lämna ifrån oss det.
Ja, för vi försökte ju inte göra det, men de hotade ju till och med liksom, de grep ju oss liksom handgripligen. Jag kan inte alla rättshaveristiska...
Men det är lite obehagligt när det är Säpo också som gör det. Men också, för vi hade nått att vi var inne och filmade på en bank.
Mm.
Vi kan kalla det Nordbanken.
Mm.
Dagens Nordbanken. Så var vi där och filmade, för de skulle flytta sig till huvudkontor i Finland. Och det var alltså då mycket kritik mot dem, för att det då var för att de skulle slippa skatt mycket. Mm. Också att Sverige hade, rent staten hade gått in och då täckt upp för dem under 90-talet på finanskrisen med 30 miljarder typ, som inte hade betalat tillbaka, och då skulle de flytta till Finland och då slipper de allt det där. Så då var det att jag skulle gå in till dem och be dem så här, innan de sticker, kan ni swisha 30 miljarder? Ja, du vet, så här, bara, så här, men gör det. Ja. Och då gick vi med dolda kameran på flera kontor och filmade. Och då var det så här, första eller andra, vi vart utslängda från alla efter ett tag. Men också så här, det var typ, på första kontoret var det en som hade så här att skyddad identitet. Så man måste blurra vad det är och vem det är. Så körde de med det kortet. Då var det så här, okej, det kanske är en chans att det är det. Men det var så på alla kontor. Att det var någon som hade skyddad identitet.
Ja, men det borde ni kunna kolla upp.
Exakt. Och att det är så, även när vi så hade klippt ihop inslaget och sände det, så var det så här, efter det så ringde de upp och var så här, ni måste ta ner det här, för det är skyddad identitet.
Ja, men så, då ska ni säga visa pappa på den skyddade identiteten.
Ja, men exakt. Och då var det någon så här helvikarie som blev nojig och typ alltså blurrade. Utom att de hade behövt göra det. Men det, ja, det är bara att de kör med det kortet för att de blir nojiga. Och då är det så här, vi har full rättighet att sända det här även om det är filmat hos er. För att det är granskande eller någonting. För, ja. Men också andra gången det blev obehagligt var när vi var, det var när vi skulle spränga Dragon Gate. Och så åkte vi till Älvkarleby som ligger närmast. Det är så närmaste lilla samhälle bredvid Dragon Gate på, mellan så här, Uppsala och Gävle. Och då åkte vi dit och så stod vi med den här bössan för att samla in pengar till dynamit, och med så här plakater stod spräng Dragon Gate utanför deras närmaste Coop. Och så här tog folk så här på vägen in så här, men vi ska spränga Dragon Gate, så tyckte de om det. Och så här, vissa var så att de fattade skämt och tyckte det var kul och så. Men det som var så jävla weird var att så här, alla som gick in i butiken, för det hände inte så mycket i Älvkarleby tror jag, så alla som gick in i butiken stannade kvar där inne för att ingen vågade gå ut. Så efter vi hade varit där en timme var det så en hel så här folksamling inne på som bara stod och stirrade ut och var så jättecreepy.
Men de fattade, de sa att ni filmade eller?
Ja, och till slut så kom den här föreståndaren för det där Coop och så skällde ut och så bad oss att flytta och så. Så att hon skulle börja ringa säkerhetsvakter och allt sånt där. Tänkte vi så här, men vi har ändå fått material så vi kan sticka. Så vi behöver inte mer här. Och så tänkte vi bara ta så här miljöscener, att jag och Fredrik Boltes och Ernst Ruben, min hund, vi skulle bara gå runt i Älvkarleby och ta så här klippscener. Och då så här, när vi tar en bit bort, för det är inte jättestort, så det är så här, även om man är kvar i centrum så ser folken överallt. Och då så här, hela den där folkmassan kom ut från Coop och stod och stirr. När vi tog alla våra gåscener, och det kändes som att man hade någon så här folkmobb emot sen, som när som helst skulle komma med så här högafflar och bara hugga ner. Det var så jävla obehagligt. Och då hade vi inte gjort något som var så stökigt.
Nej, verkligen inte. Förutom om de tog det på allvar att ni hotade med sprängning.
Ja,
men
det vore konstigt.
Men just den här Säpo-grejen, det slutade med att de sa ni kommer få en delgivning av misstanke. Mm. Men den kom aldrig.
Mm.
Och sen till slut så fick vi en sån här lapp från då, polisen. Och så. Ni kan hämta ut ett beslagtagna bevismaterial. Men det var då efter samhällsljudet hade sänts. De tänkte väl så att de ska inte få det här materialet så att de kan sända det på tv i alla fall. Så de gav oss det efter programmet var sänds. Och sen kom det aldrig någon delgivning och misstanke.
Okay.
Och jag hade ju lite kontakt med en advokat.
Smart drag av dem.
Ja, det var det väl. Fast också fult. Alltså det känns som det var inte riktigt enligt etik kanske, enligt deras hur de ska reagera som en statlig organisation.
Nej, men ändå så blir man lite stolt över Säpo. Och kan vara smarta.
De är smarta men omoraliska. Men sen så...
Hellre det är en dum och moralisk.
Ja.
Och det är de som ska skydda oss.
Främst. Ja, dumma moraliska människor har ju visat sig vara fruktansvärda.
De förlorar.
men jag hade ju någon kontakt med en advokat då, med ryska staten framförallt. Också i och med lägenhetsvisningen och lite sånt. Mm. Och han sa angående det här Säpo-grejen så han, men påminn inte dem bara. Det är så här... De har säkert struntat i det, men det är lika bra att du inte frågar mer om det.
Mm.
För det förmodligen, jag skulle nog gissa på att jag inte har gjort något lagbrott eftersom det var då, ja, men enligt DN prejudikatet så skulle man nog kunna bli friad. Mm. Men det kan vara jobbigt att gå igenom ännu en segdragen rättsprocess.
Ja, exakt. Och det så här, det är också onödigt för dig att slösa energi på det också.
Ja. Yeah. Du menar att det är onödigt att slösa skattepengar?
Ja. Och så, de borde ha viktigare saker att tänka på.
Ja, det borde de ha.
En principgrej.
För det var ju också så att det läckte ut till... Om jag läcker ut säger att jag personligen ringde upp kvällspressen och skickade bilder till dem.
PR.
Ja, det var ju PR-stunt liksom. Men att när det kom ut med den här skojiga utstyrseln, då hade det också känts lite så här trist för Säpo att säga så det här lägger vi resurser på att utreda en sån där uppenbart trams. Så det var en solskenshistoria, säger vi. Men man kan se, Svenska Nyheter ligger på SVT Play, eller?
Alla... Jag tror att det gör det fortfarande. Sen så finns det lite sketcher på YouTube och så om man söker på... Mm. Mitt namn eller på min Instagram.
Ja, på YouTube kan ni hitta de flesta samhällsljud och inslagen också.
Uh-huh.
Om ni är sugna på att säga det.
Men varför vill de inte ha en till säsong?
TV4.
Varför för mycket trubbel?
Ja, jag tror det var för mycket trubbel. Alltså. Uh-huh. Och jag tror också, alltså det var så här också med David Hellenius. Den här handklovscenen.
Uh-huh.
Vi släppte så här behind the scenes material från det. För David Hellenius gick ut i efterhand och sa att han var med på det. Att det var liksom att han var med på den här grejen, vilket inte stämde. Och då så la vi upp på YouTube, på Freys YouTube-kanal där man ser, där vi filmar med våra kameror backstage, där man liksom, det är uppenbart att han inte är med på det.
Mm. Han blev arg.
Och han blev arg och bad då, för det var ju folk från TV4 som bad oss ta ner det.
Mm.
Men Frey vägrade ta ner det för sin YouTube-kanal. Och då märkte man att de blir skitsura liksom.
Mm.
Jag vet inte om det är David Hellenius som har en punggrepp då kring TV4 och kan verkligen...
Det är han och Malou.
Ja, men förmodligen. Men det var väl så här, de tyckte väl att vi var jobbiga. Jag gissar på att det finns säkert många anledningar. Och sen gjorde vi ju också det här Kambodja-filmen där vi gick ut med att vi skjutit ett barn i Kambodja som vi släppte typ... när sista avsnittet skulle sändas av samhällsljud. Vi tänkte så att nu är vi som mest folkliga. Nu ska vi chocksänka vårt förtroendekapital. Så det fanns nog inte på kartan att det skulle bli en ny säsong till. De gick ut och sa nej, vi har ingenting med det här att göra. Och det finns inga planer för en ny säsong.
Ni älskar det, att man får känslan och så pissar man. Så jävla vackert.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter Sandra Ilan.
fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.